A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Jag minns det så tydligt från när jag var liten. De svarta Lotusbilarna som vrålade runt Formel 1-banan. Vår svenska stjärna, Ronnie Peterson, han var kung på skolgården. Och sporten var verkligen både fräck och mystisk. Idag tänkte jag att vi skulle gräva i den snabbaste sporten på jorden. Vad är det som gör F1 så fascinerande? Det undersöker vi. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Formel 1, eller F1 som det också kallas, är racingvärldens mest prestigefulla sport. Namnet kommer från den formel som begränsar bilens format, bland annat gällande storlek och motorstyrka. Bilarna kan komma upp i hastigheter runt 350 km i timmen. Allt började i Europa, men numera är Formel 1 en global sport med tävlingar i Asien, Australien och Amerika. Den som ska berätta för oss om Formel 1 är Anna Andersson. Hon är sportjournalist på Aftonbladet med motorsport som specialitet. Anna gör också Sportbladets F1-podd Plattan i mattan. Nu är hon aktuell med boken Cirkus Formel 1 som tar ett grepp om sportens historia, nutid och framtid. Varsågoda. Allt vill att veta om Formel 1 med Anna Andersson.
Hej Anna, välkommen till Allt vill att veta.
Tack så mycket.
Vi ska prata Formel 1 idag. Hur började din egen väg in i F1-cirkusen egentligen?
Alltså, det är en ganska lång historia egentligen. Jag är en sån här sportfåne från början som älskar allt vad idrott har att göra med och bestämde mig när jag var 12-13 år att jag ville bli sportjournalist. Och sen jobbade jag som sportjournalist i ganska många år egentligen. Jag började när jag var 15 faktiskt och gjorde det samtidigt som jag gick i skolan. Och sen började jag på Aftonbladet när jag var 19 och blev efter ett par år utskickad, bara utslängd till Monza. Och då hade jag ju följt F1 som sportkonsument under många, många år. Och under den här tiden så bodde jag också i Tyskland, så att Michael Schumacher var ju husgud överallt. Så att, men jag kan säga att den första liksom riktiga kärleken, kontakten, den kom av en slump när jag faktiskt var på Monza och fick uppleva så mycket mer än bara bilar, förare och resultat.
Men är det svårt att förstå Formel 1 om man inte är på plats och känner liksom motorljudet och liksom ser bilarna, hur snabbt de kör i verkligheten?
Alltså jag tror att på den tiden, om vi går tillbaka till 2000-tal, så var det mycket svårare än idag. För att med de mediamöjligheter som finns idag, jag tänker på typexempel är ju Drive to Survive, där man för första gången får egentligen en smygtitt in i depån. Och den förändringen som har gjorts sen de senaste ägarna, Liberty Media, klev in i sporten på riktigt egentligen 2017, så har ju de öppnat upp, och då går det ju på något sätt att få en förståelse för det, fast man inte bara ligger och tittar på billjudet en söndag som det mycket var innan. Liksom. Nu får man ju idag så sociala medier, Drive to Survive, även andra typer av dokumentärer som har gjorts. Jag tänker på kanske Lucky som har visats på Viaplay här om Bernie Ecclestones egen historia, eller på den som har gått på Disney Plus som handlar om Brawn GP och 2009. Alla de ger ju en blick in i någonting som var väldigt, väldigt stängt under många år för alla de som växte upp på egentligen 80, 90 och början av 2000-talet, eller kanske fram till då 2017, när det var mycket mer stängt.
Men om vi backar bandet lite grann då, hur började allting? När såg Formel 1 dagens ljus?
Alltså Formel 1 är ju supergammalt numera. Det är alltså 75:e året i år. VM i Formel 1 har körts sedan 1950. Formelbilsracing och racerbilar har ju funnits långt mycket längre än så. Det har ju tävlats i, alltså Mercedes är ju det team som egentligen, som pratar om att den första bilen de gjorde var en sportbil. Samma sak gäller ju egentligen för Ferrari, och då pratar vi alltså början av 1900-talet någonstans. Indy 500, som fortfarande är jätteklassiken i USA, har ju kört sedan 1911, så sportbilsracing har ju funnits. Men just VM i Formel 1 såg dagens ljus 1950, och det är ju vansinnigt länge sedan egentligen.
Men vad var det som hände just 1950 då? Liksom, blev det en standardisering av bilarna? För att det är ju enkelsitsbilar vi pratar om, men liksom ganska smal kropp.
Ja, vi pratar om formelbilar, och grunden till Formel 1, det är att du måste konstruera din egen bil. Många andra regler har ju förändrats under åren, men det där är ju liksom en grundläggande. Tittar man då och jämför man Formel 1 med IndyCar, där är det ju enhetsbilar. Det vill säga samma typer av bilar. Man kan göra mindre förändringar, men för att vara med i VM i Formel 1 så måste du ha ritat din egen bil från ett tomt papper och sen konstruerat den inom de reglerna som mästerskapet sätter upp. Då. Sen har det ju förändrats mycket under de här 75 åren. Jag menar, bara en sån sak som att i början kunde det vara flera förare som körde en bil, till exempel. Man körde för flera team och man anmälde lite hit och dit. Alltså allt sånt där har ju styrts upp under årens lopp, helt enkelt.
Men vad liksom de grundläggande reglerna, just det här med hur länge man körde och hur liksom banlängd och racelängd och sådär, har det förändrats mycket under de här 75 åren?
Jag skulle vilja säga att egentligen så har ju det mesta förändrats sedan dess, eftersom man kör ju på andra typer av banor idag. Du behöver ha ett team som kör en hel säsong. Alla som vill får inte vara med, utan det är väldigt styrt med vilka som får vara med. Det är också styrt med regler och så vidare. I Formel 1 till exempel så är faktiskt teamen med och bestämmer lite vilka regler som gäller. Du har ett team, Ferrari, som har möjlighet att lämna in ett veto när det gäller vissa regler. Och banor och sånt har ju också förändrats när man ser till säkerhet, längder, hur de har sett ut. I början så kunde man köra på väldigt, väldigt långa banor. Idag så finns det ingen bana som är mer än 7 kilometer lång. Då. Så att jag skulle säga att namnet finns kvar, men väldigt, väldigt, väldigt mycket har förändrats. Jag menar, 1950 så var det väl 7 lopp eller någonting. Mm. Och man körde till och med på en ovalbana då, för man körde i Indianapolis.
Just det. En sån speedway, vad de kallar det. Men om man tittar på bilarna från 1950, då ser det ut som en lång cigarr i princip. Yeah. Men om jag jämför mitt barndoms 70-tal med idag, så kan jag ju ändå liksom, när jag ser liksom en Lotus-bil från 70-talet och en bil idag, så kan jag ju ändå liksom se att det är samma typ av bil, även om jag förstår att det är liksom en otrolig förändring liksom, med vad det gäller material och motorer och sådär. Det är liksom en framvinge, det är liksom en bakvinge och sådär.
Ja, men alltså, så kan man väl säga. Man ser att det är en formelbil, men regelverket har ju ändrats oerhört mycket. För på 70-talet, om du kanske kommer ihåg, så fanns det till och med bilar med fläktar som kördes på Anderstorp. Det var visserligen testbar, eller man körde inte, det förbjöds efter ett lopp. Men det fanns också test som gjordes med bilar med 6 hjul. Så att idag är det ju väldigt... Idag ska man säga att Formel 1 är ju oerhört styrt av regler. Men alla letar efter gråzoner som man kan komma in i de där reglerna och förändra för att själv skaffa sig en liten, liten fördel. För det är just de här stora regeländringarna som görs, och de görs ju med regel, egentligen med någon form av regelbundna tidsintervaller, så finns det möjligheter att hitta, ja, men lite extra och skaffa sig en liten, liten fördel. Och just den där lilla fördelen letar ju alla efter. Det har ju funnits många sådana dynastier i F1, framförallt egentligen efter 2000-talet.
Men det känns som att racet pågår minst lika mycket i konstruktörernas huvuden och i datorerna och i testvindtunnlarna och i stallen som på banan. Alltså det är en materialsport helt enkelt.
Ja, men jag skulle säga att det nästan kanske pågår mer i stallen än på banan. För att på banan så är det... Enkelt förklarat, 2 förare, 2 bilar per team. Sen har du ett team som är på plats, kanske 40-60 pers, lite beroende på. Men sen har du en fabrik där man jobbar, utvecklar, hjälper till, sitter och jobbar under helgen, där man har simulatorer som utvecklingsförare kör för att utveckla bilarna som kör på banan. Det sitter folk och tittar igenom väderprognoser, hur konkurrenterna kör, deras data, de lyssnar på radiorapporter och allting för att hjälpa teamet på banan. Så Formel 1 är ju definitivt en lagsport, men det som vi ser är kanske 1 eller 2 förare.
Vilka egenskaper krävs då egentligen för att bli en Formel 1-förare i världsklass?
Det krävs enorma egenskaper som man kanske inte tror är viktiga. Alltså vid sidan av att du måste vara duktig på att köra bil, så ska du helst inte vara för lång.
Där är jag diskvalificerad direkt och jag är 2 meter.
Ja, det är kört kan jag säga. Det är bara att ge upp och få välja någonting annat. Men en F1-förare kanske, många av dem är ju runt 1,70. Alltså en förare som är 1,80 är lång. Marcus Ericsson var lång när han körde, han är runt 1,80. Jag som är strax över 1,70 har ofta känt mig väldigt stor när jag har gått i depån. För jag är ju samma längd som flera av de här förarna. De ska också vara relativt väldigt starka, men lätta. Sen ska man vara otroligt duktig på att köra bil. Man ska vara otroligt ambitiös i det arbete som man gör. Man ska vara analytisk. Man ska ha en snabb reaktionsförmåga. Man ska kunna sälja in sig själv hos sponsorer för att ta sig hela vägen dit. För F1 kostar väldigt mycket pengar. Man ska kunna foga sig i ett team. Man ska också kunna hantera media, man ska kunna vara vd i sitt eget lilla stall och styra sina mekaniker så att de jobbar åt den och gör de förändringar som jag vill ha på min bil. Man ska kunna förklara hur bilen agerar och beter sig på banan i ett så tydligt sätt så att de som jobbar med bilen förstår hur de ska utveckla bilen. Man ska kunna ta hand om sig själv och resa världen över själv, för det finns en väg fram till Formel 1 som inte innebär några jetplan utan snarare betyder att du ska kastas ut i världen som tonåring och hantera det. Det är lätt att säga att du ska vara duktig på att köra bil, men det är ju en hel cocktail med grejer här.
Ja, men det låter som att det är inte för dumskalla det här. Det måste till någon slags smartness för att bli förare, inte bara att man kan köra en ratt liksom.
Det krävs väldigt mycket smartness. Vi ska komma ihåg att det finns 20 platser i Formel 1 i hela världen. Mm. I år, 2024, så är det till och med så att det var inte en enda förare som kom in till Formel 1. Samtliga förare körde även i fjol. Så det är inte så att det liksom som i ett fotbollsmästerskap öppnas upp där det finns 20 man i en trupp och 16, 18, ibland 20 lag i olika ligor. Utan här är det 20 stycken hela världen.
Men varje stall då som har 2 förare, finns det också en reservförare om någon av dem ska bli skadad eller hur funkar det?
Men absolut, det finns. Det finns reservförare och utvecklingsförare. Men att reservförare eller utvecklingsförare får köra händer inte jätteofta. I fjol hände det när en förare bröt eller fick en fraktur i handen. och inte kunde köra så fick det hoppa in en annan. Annars så är det sällsynt. Alltså det har hänt när någon har blivit sjuk eller blindtarmsoperation eller sådär, att man får plocka in någon annan. Men de har ju ofta en begränsad körning. Alltså de kör vissa träningspass. För under en F1-helg är uppbyggt så att du har 2 träningspass på en fredag, 1 på en lördag och sen är det kval och race. Det är en normal helg. Och det här första träningspasset på fredagen, där får man vid vissa tillfällen under året enbart använda sig av en förare som inte har kört ett visst antal lopp i Formel 1. Alltså en förare som är på väg upp. Och det är väl egentligen det sättet som en förare kan testa och pröva att köra Formel 1. Så de här reservförarna, de har kanske 1 eller 2 möjligheter per år, lite beroende för vilket team de tävlar för. Och i annat fall så kör de i en simulator, eller så får de köra någon annan form av serie. Exempelvis hos Mercedes så finns det en testförare som heter Mick Schumacher, vars pappa vann 7 VM-titlar för Ferrari. Han har kört 2 säsonger i F1 för ett annat team som heter Haas. Han fick inte stanna där. Det gör att han inte är kvalificerad att köra de här ungdomspassen då, F1-1. För att han har redan kört för mycket. Så att han kombinerar det då simulatorkörning med att köra någonting som heter veck, alltså långlopps-VM. Där exempelvis Le Mans 24-timmarslopp ingår. Alltså man tävlar, en bil kör, det kan vara allt från 12 till 24 timmar och man är flera förare som delar. Mm. Så kör han där då för att få körerfarenhet.
Just det, men Le Mans, det är ju ett ganska stort lopp.
Det är ett extremt stort lopp, absolut. Ja. Men en helt annan typ av bil. Mm. Det är en sportvagn.
Men vilka påfrestningar utsätts förarna för då under ett lopp?
Det är också väldigt mycket. Alltså en F1-förare sitter ju inte, de ligger ju med stussen mot marken. Mm. Så att när det är ojämnt och lite skakigt sådär, så får du ju välja smällar på höfter och rumpa. Du måste vara otroligt stark i nacken för att klara G-krafterna. Du måste ha en styrka i överkroppen för att hålla i ratten och kunna möta med den. Vi har ju inga elektroniska förarhjälpmedel på samma sätt som man kanske hade tidigare. Du ska klara av att utstå värme under väldigt lång tid, för det kan bli oerhört varmt inne i cockpit, eller där man sitter, förarna sitter. De kan förlora upp till 3-4 kilo under ett race som pågår i 2 timmar. Och lägg där till att det kan vara en hög luftfuktighet. Liksom. Så sitter de ju, ibland så kan man höra hur de pratar om att det nästan brinner i rumpan, för det är så himla varmt inne i cockpit. De är nästan
men
kokade.
Finns det någon tillgång till vatten i cockpit? Eller?
Ja, men det gör det. De har en vattenflaska som går via hjälmen in. Så de bara behöver trycka på en knapp så kommer det vatten. Men det har ju funnits, exempelvis när Marcus Ericsson körde mellan 2014 och 2018, så jagade man vikt på ett annat sätt. Och då var det folk som faktiskt tog bort den där vattenflaskan, för den vägde för mycket. Och då hände det att du körde liksom 2 timmar utan.
Men den här F1-helgen känns ju spännande. Du var ju inne på det lite grann. Kan du beskriva lite mer hur en sån här helg ser ut på Formel 1-bana? Hur går det till när teamen kommer till platsen och börjar bygga upp sina stall?
Ja, alltså de reser ju runt på banor som även används i många fall till annan typ av racing. Vilket gör att det är som ett stort bankomplex. I vissa fall kör de på stadsbanor och då är det ju banor, liksom gator som används. Är man i Monaco till exempel och promenerar så kan man faktiskt gå över F1-banan och uppleva hur den ser ut, vilket man tror är helt galet. Man kan inte förstå hur de kan köra i de hastigheterna, i de kurvorna, på de gatorna. Men där börjar man bygga upp kanske en halvår innan börjar man att stänga av och sådär. Men om man säger en vanlig bana då, så att säga, så är det ju ofta en form av jättelik tom parkeringsplats som du möts av. Sen möts du av tomma garage, nymålade men tomma. Och då kommer teamen, låt säga på tisdagen, och börjar bygga upp garagen. Sätter dit sina lastbilar och trailers. Och så bygger man upp det som kallas för paddock, där de hänger liksom inför helgen. Och sen bygger man egentligen upp. Man bygger upp garage med flyttbara väggar. Man bygger upp sina sponsorstält som kallas för motorhomes. Där även teamen har sina mötesrum. Och personal och förarna har sina rum, så att säga. De byggs upp. De ser väldigt, väldigt olika ut beroende på hur mycket pengar det här teamet har. Hur ekonomiskt starka de är. Sen så bygger man upp hela den här paddocken med lite tjusiga utsmyckningar, skulle vi kunna kalla det för, så att det ser lite flådigt och snyggt ut. Så stänger man in det där med en typ pressändningar eller målade väggar och sånt så att ingen kan se in, så blir det som en liten bubbla, en liten F1-bubbla runt den här vanliga halvtråkiga banan, så blir det en liten lyxig värld. Intill det bygger man också upp lite VIP-tält och man har olika rum för olika sponsorer där liksom ett stort telekombolag exempelvis kan köpa sin plats, ofta gärna över stallens depåer så de kan titta på depåstoppen och sånt. Så byggs det upp liksom en liten exklusiv värld runt där som alla vill ta del av och nästan ingen kommer in i.
Men du som journalist då, liksom, är det mycket lyx och flärd eller får du liksom inte tillgång till det eller?
Alltså för mig så är det inte så himlans mycket lyx och flärd. Mm. Jag brukar sitta i ett pressrum. Det brukar vara trångt, väldigt mycket folk. Det är inga covid-avstånd kan jag säga. Mm. Det brukar vara gammalt kaffe, lite bortglömda snacks, olika nivåer på luftkonditionering, rätt mycket svett.
Så flärden letar sig liksom inte riktigt ner till där du sitter?
Nej, det gör den inte. Men det brukar också ligga liksom en våning upp så att du kan ha utsikt och se startrakan. Där sitter då skrivande journalister och en del vissa tv-bolag som har sina reportrar där. Och sen är det framförallt radiobolag som ibland faktiskt sänder därifrån också. Och därifrån så kan du nå motorhomesen och sånt och depåområdet via en trappa. Absolut. Mm. Så att när man tittar på tv och ser inför en tävling eller efter en tävling så står ofta reportrar där ute för att det ska se lite snyggare ut då, så att säga. Och ger den här känslan av lite mer lyx och flärd. Och det når man. Jag kan också, om jag har tur, bli inbjuden i ett garage. Om jag är väldigt snäll och gör som de säger så kan man få den möjligheten. Men där blir man också väldigt styrd och det är ingen självklarhet att man får komma in där. Jag som skrivande journalist får inte heller komma ut på startrakan utan det är då tv-bolagen som betalar väldigt mycket pengar för att få lov att sända. VIP-gäster och sånt får ofta gå en liten sån här paddock walk och titta på hur det ser ut. Man kan kika in i garagen. Där kan jag också få gå under fredag, lördag, söndagen inte alls. Mm. Men för att titta in lite grann. Så att man får hålla sig efter de regler som gäller helt enkelt.
Men Formel 1 känns ju som en av världens absolut mest påkostade och dyra sporter. Tjänar de här stallen några pengar? Eller är det liksom bara ett sätt för rika gubbar att brända bensin och pengar?
Ja, men det gör de ju. För om vi tittar vilka stall det faktiskt är så tänker man, alltså Ferrari är synonymt med Formel 1. Det är ju det enda teamet som varit med sedan 1950 och många av de Formel 1-bilarna som man ser är ju gärna röda. Alla drömmer om att köra den där röda bilen. Och sportbilarna säljer ju säkert väldigt, väldigt bra tack vare just Formel 1. McLaren är ett annat team som finns med, funnits med länge. De tillverkar numera också sportbilar. Det är ett team som heter Alpine eller Alpin. Är ju Renaults sport, inne i Renault-koncernen, deras sportbilsmärke. Så att det är väl klart att de tjänar pengar. Det kostar väldigt mycket pengar, men det är ju också en business. Sen använder man det här också för att Formel 1 är ju högteknologiskt. Och en av anledningarna till att verkligen de här allra största tillverkarna vill vara med, det är ju att många av de innovativa sakerna som de använder i Formel 1 eller upptäcker för att kunna använda i Formel 1, plockar de ju sedan ner och använder i sin vanliga seriebilstillverkning. Hybridmotorn är ett exempel. De knapparna vi har på våra rattar idag, där vi kan höja volymen och sånt på en ny bil, det är också någonting som från början kommer från Formel 1.
Ja, men det är ju intressant just det här med innovation och produktutveckling så här, från det, liksom det mest state of the art och att det trillar ner då till oss vanliga konsumenter så småningom. Men hur bygger man den perfekta Formel 1-bilen då?
Ja du, den frågan tror jag att många av dagens teamchefer väldigt gärna skulle vilja ha och ingen skulle nog kunna svara på dem. Arbetet går ju till så att Formel 1 tillsammans med Internationella Bilsportförbundet och teamen sätter regelverket. Då finns det ett tekniskt regelverk och ett sportsligt regelverk. Och det här jobbar man då under med det här regelverket inom vissa perioder. För att ibland så förändras regelverket för att det av någon anledning blir för farligt. Mm. Eller det går för fort. Eller det är något team som har hittat en lösning som regelmakarna inte tänkte på. Så måste man styra om det här. Men under åren så har regelverket förändrats tydligt vid flera tillfällen. Den senaste ändringen skedde 2022. då man ville göra kampen på banan betydligt jämnare, mer attraktiv för publiken. Man ville se fler omkörningar. Innan dess hade man en stor regeländring 2014 då man införde nya motorer. Nästa regeländring kommer 2026. Och inför varje det här så blir det någon slags kamp mellan teamen och de som gör reglerna. För de som gör reglerna vill ju vara så tydliga som möjligt och styra in det så tydligt som möjligt i samma folla. Så att ingen ska hitta några lösningar som de inte har tänkt på. Så att de ska motverka det här syftet med reglerna. Mellan teamens smarta hjärnor, de vill ju å andra sidan lösa allting på så bra sätt som möjligt. Utanför de reglerna som finns. Och hitta det här med gråzoner och möjligheter. Och det har också setts vid flera tillfällen i F1-historien. Jag nämnde den här dokumentärserien på Disney om Braun GP. Det är ett typexempel på hur man lyckas hitta en innovativ lösning och också vinna en VM-titel vid sidan av det som regelmakarna hade tänkt sig. Så att det är den perfekta Formel 1-bilen. Frågan är om den ens finns. Och det kan också vara olika beroende på vilket regelverk som man lever under. Det är just de senaste åren har ju Red Bull byggt den mest perfekta bilen. För de har varit mest överlägsna. Men sessionen innan så var det Mercedes. Och i början av 2000-talet var det Ferrari.
Mm. Men en bra eller mindre bra bil, det kan vara skillnaden mellan ett mästerskap och en tredje eller fjärde plats.
Ja, men definitivt. Och alltså det är ju så här att en bra bil kan ju göra en sämre förare till mästare. Mm. Men en dålig bil kan inte göra en mästerlig förare till mästare. Mm. Okay. Så att bilen är ju oerhört viktig. Men om man tar in det i hur vi har det, hade det i alla fall 2023, så hade vi Max Verstappen som vann 19 av 22 lopp i sin Red Bull. Men hans teamkollega som kör med samma material, han vann bara 2.
Men hur är det generellt sett mellan 2 förare i ett stall? Hur ofta är det så att man har en första förare som förväntas vinna och att den andra bara ska vara någon slags hjälpryttare? Eller är det liksom fri tävlan mellan de 2?
Det där är också en sån här fråga som är väldigt svår att svara på, för att det är väldigt olika. När Ferrari var väldigt stora under 2000-talet så var det extremt tydligt att Michael Schumacher ska vinna, Rubens Barrichello och han bär hans vattenflaskor i stort sett. Jag skulle tro att hos Red Bull nu så är Max Verstappen den absolut största. Sergio Perez är där för att vara hans hjälpryttare. Men Mercedes å andra sidan har under många år sagt att nej, men våra förare tävlar mot varandra. Där har det till och med varit stora stallkrig. Samma sak hände hos Red Bull under deras förra session när de var som bäst mellan 2010 och 2013. Då var det också konflikter i teamet. Så att de flesta har ju inte råd att låta 2 förare ta poäng av varandra. Mm. Därför att konstruktörsmästerskapet är inte bara ett mästerskap. Det är också en slags bonusutbetalning. Så att en högre placering i konstruktörsmästerskapet ger mycket mer pengar. Och vi pratar liksom om många, många miljoner här. Det kan skilja 100 miljoner beroende på hur du placerar dig. Så att det är jätteviktigt att man tar poängen. Och har man då en förare eller 2 förare som kämpar mot varandra och kör varandra av banan och lägger mer fokus på det än på teamet, så blir det ju fel. Det är svårt det där, för att förarna är ju alfahanar. De vill ju vinna, för de är det finast att vinna förar-VM.
Såklart. Men det är ju rätt intressant att förar-VM, då är liksom, det är ju den förare som har tagit flest poäng under säsongen. Och sen har du då fabriks-VM där man lägger ihop då båda förarnas poäng. Och det är då grunden för vissa utbetalningar och sådär. Men är det också så att vid slutet av säsongen att stallchefen eller vdn för det stallet får komma upp och ta emot en egen bokal? Eller hur funkar
ja, men
det?
Efter varje race så får vinnande konstruktör ta emot sin... Alltså om Red Bull vinner ett race så skickar de upp en person som de anser var bäst från det teamet att ta emot den här. Så man kanske hyllar en strateg till exempel. Det finns ju folk som bara jobbar med strategi och med för att se hur, när ska vi ta in bilarna i depån i förhållande till våra konkurrenter. Eller man skickar upp en mekaniker som man tycker har gjort ett bra jobb.
Har de skickat upp någon som liksom står ansvarig för kaffe någon gång?
Ja, det hade varit bra.
Ja, det var lite roligt så här, vända på det. Och så här,
ja, men ibland så är det lite olika. Det kan vara lite grann, ja, vad man känner. Alltså Red Bull som vinner många gånger, de kan ju, har ju råd att ta upp kaffekillen kanske. Baristan får följa med.
Men apropå att det är så mycket pengar och så mycket prestige i det, så kan ju det också skapa grogrund för att tänja på gränserna. Det finns ju en del skandaler och spioneri som har florerat. Kan du inte berätta om någonting av det där?
Jag höll på att säga att det finns så många, men några som är... som jag kanske då har gått in på lite mer i min bok, är ju två stycken. Den ena är ju Crashgate, där Renault år 2008 i stort sett beordrar en av sina förare att krascha på ett speciellt ställe så att hans kollega ska vinna ett lopp. För de var i ett otroligt behov av att plocka hem segrar för att visa att de inte... har tappat för mycket. Det var ett världsmästarteam från 2005 och 2006 och har ju också sponsorer som betalar för dem. Och det upptäcktes, ja, det uppdagades nästan ett år efteråt när den här föraren som hade kraschat då avslöjade att han hade gjort det medvetet. Och då straffades ju både teamchef och teknisk chef som hade varit inblandade i detta väldigt hårt. En annan är ju den, är ju Spygate som man också pratar om. Och det är ju när faktiskt en medarbetare hos Ferrari ser till att ritningar och annat viktigt pappersmaterial kommer till den tuffaste konkurrenten McLaren. Det är en spionskandal, alltså det är industrispionage på högsta nivå som också leder till att McLaren till slut får betala ett av de största bötesbeloppen någonsin i F1s historia och lider av detta i år efteråt.
Det låter ju som en otroligt spännande dokumentär om det inte redan har gjorts.
Den kan säga att den har gjorts.
Okej, okay, bra. Då får vi lägga in länk till den i avsnittsbeskrivningen.
Men den har gjorts, du kan lyssna på den på engelska på BBC.
Ah, okej, okay, den radiodokumentär.
Öppen dessutom.
Ja, oh, härligt. Men då ska vi tipsa om den sen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det finns ju två förare som stuckit ut historiskt sett i och med antalet VM-guld, 7 stycken. Och det är Michael Schumacher och Lewis Hamilton. Kan du inte berätta lite om dem? Om vi börjar med Schumacher.
Michael Schumacher kommer från Tyskland, från en liten stad som heter Kärpen. Hans familj hade det inte superfett, utan hans pappa jobbade på en, var föreståndare för en go-kartbana. Och hans mamma skötte väl typ kafeterian där. Han och hans lillebrorsa som är 6 år yngre, de började köra där och tillbringade jättemycket tid på den här banan. Med begagnade grejer, letade upp gamla däck som de körde med, och Michael var ju otroligt duktig och framgångsrik. Han startade sin karriär dock i Luxemburg, för det var billigare att få licens där än i Tyskland. Och tog sig sen via en karismatisk, tydlig manager upp och fick kontrakt med Mercedes på olika ställen och lyckades när en annan förare faktiskt blev fängslad för att han hade använt, jag tror att det var pepparspray mot en taxichaufför, så han hamnade i finkan. Och då lyckades den här managern då övertala att den här unge herr Schumacher, han är grym. Och då skulle de köra på spa, men Schumacher hade faktiskt inte kört på spa innan.
I Belgien då?
Precis. Och då talade han om att jo, men det har han gjort, absolut. Schumacher hade till slut så körde han banan med en cykel för att få koll på den. Det här ledde faktiskt till att den svenska F1-föraren som var duktig på den tiden, som hette Stefan Johansson, inte fick den chansen. För han skulle ha fått chansen hos Jordan, men fick den inte. Där hamnade Schumacher för första gången i Formel 1 och gör succé med ett fantastiskt kval. Mm. Hans historia går sedan vidare via Benetton, där de vinner 2 VM-titlar. Han flyttar till Ferrari. Han har ett par säsonger som är ganska tuffa när de bygger upp teamet. Han begår själv ett antal regelbrott på vägen. Kör väldigt, väldigt tufft.
Men det kanske krävs också för att bli bäst. Jag vet inte, eller?
Jo, men om jag sen går vidare, så han vinner 5 VM-titlar där med Ferrari. Men hans story är egentligen ganska slående. Lik den som Lewis Hamilton har. Som också kommer från lite tuffare förhållanden. En pappa från Grenada, mamma från Birmingham. Han växer upp, föräldrarna skiljer sig och han växer upp med sin mamma och sina syskon. Och han är egentligen den enda färgade killen där. Och får utstå en oerhörd mobbing. Både i skolan och när han börjar köra go-kart tillsammans med sin pappa. Hans pappa har ju då flera jobb för att kunna försörja den här karriären. Han upptäcks så småningom också av McLaren när han når stora framgångar som ung. Och kommer också då från lite tuffare förhållanden och får verkligen, alltså verkligen, verkligen fightas för sin existens. Och samma sak gäller ju Michael Schumacher. De här killarna har ju båda två vunnit för två olika team och behövt ta sig igenom svårigheter för att växa egentligen till det stora som de faktiskt har blivit.
Men det är intressant ju med att de båda kommer från lite så här enklare förhållanden. Men också att de då börjar köra go-kart så pass tidigt och mycket som de båda gör.
Det gör nästan alla. Så ska man bli någonting idag så måste man börja. De flesta har börjat när de är under 5 år.
Oj.
Och köra go-kart. Det finns ju historier om folk som inte ens når ner till pedalerna. Alltså det är där de börjar. Och sen så går man via de här olika stegarna upp. Så där, och någonstans är det ju så att de enda som tar sig hela vägen fram, de måste ju ha den mentala styrkan att bli nedslagen, men resa sig igen.
Men det låter ju nästan som att det är extra mycket så inom Formel 1. För att i mina andra sporter, alltså fotboll, det finns så många olika lag, olika världsdelar, olika ligor, olika nivåer. Så att jag menar, är du tillräckligt bra, tillräckligt ihärdig, så kanske du får din chans för det senare. Men här verkar det som ännu mer, jag ska inte säga att det styrs av slumpen, men att det är ett väldigt nålsöga att komma in i sporten.
Det är definitivt ett nålsöga och det finns många som har missat, som kanske har varit fantastiskt duktiga. Kenny Breck är ett typexempel som är en väldigt, väldigt duktig svensk racerförare som har vunnit det amerikanska formelbilsmästerskapet och som har vunnit den här klassiken då, Indy 500. Han fick erbjudande om Formel 1 men insåg att de möjligheter han fick var alldeles för dåliga, så han skulle inte kunna lyckas med någonting, så han tackade nej. Marcus Ericsson, som kanske är Sveriges största racerförare de senaste 10 åren, körde i 5 år i Formel 1. Han vann ju ingenting. Han var ju helt okänd egentligen. Jag minns när han skulle debutera, så gick vi ner med ett foto på honom på centralen i Aftonbladet. Vilket man ibland gör så där för att kolla lite grann. För där är så mycket bra folk som är på väg till höger och vänster. Så gick vi runt med ett foto för att kolla om folk visste vem det var. De hade ju ingen aning. Han slog ju egentligen inte igenom förrän han vann Indy 500 och var på de stora talkshowerna. Då, och det var ju efter hans karriär var avslutad med många, många år.
Finns det någon förare som du har kommit att känna lite extra för under dina år som journalist i branschen?
Ja, alltså man lär ju sig förstå föraren lite bättre. Jag gillar ju det här, det kanske är för att jag är sportfån egentligen, men jag gillar ju det här med att du måste kämpa för någonting och bevisa dig någonting och ha en ambition av någonting. Och då kan jag ju tycka att en förare som Fernando Alonso, som har kört F1 sedan 2001, gjort några små stopp men varit i flera olika team och har vuxit under tiden. Han är himla intressant. En annan förare är ju sån Sebastian Vettel som inte kör F1 längre men som kom in ung men som skapade sig ett enormt... Han tog med sitt intresse för klimat, för människors lika värde och stod upp för sin åsikt under sina år i F1. Det tycker jag är stort. Sen har jag personligen alltid varit oerhört förtjust i Niki Lauda.
Och då pratar vi 70-tal här.
Ja.
80-tal.
Ja, ja. Och därför att alltså, dels den här olyckan som han var inblandad i mitten av 70-talet när han var nära att stryka med på Nürburgring. När det brann i bilen och han var inlåst i ett brinnande inferno. Och han levde ju sen med de här skadorna under många år. Men han la av, kom tillbaka och blev världsmästare igen. Mm. Och sen på något sätt så han har en så otroligt härlig galghumor. Så att när man pratar med honom så det var ju roligt. Det är alltså den personlighet som man träffar som sen stannar kvar i depån. Som var tv-expert i Tyskland. Älskad och hatad. Och som sen gick tillbaka till Mercedes. Jobbade innan Mercedes där han var delägare och byggde upp det teamet. Alltså det är människorna. Alltså jag älskar ju, tekniken är spännande. Men det är människorna som har förtrollat mig med deras styrka och ambition och beslutsamhet.
Du har ju nämnt en del banor. Spa, Monza, Nürburgring, Monaco. Hur tycker du att en bra Formel 1-bana ska se ut då? Vad efterfrågar förarna och publiken?
Förarna vill ju ha en snabb bana med coola svängar där det ska gå och köra om ibland. Det ska utmana dem. Det får gärna vara murar nära så att de blir utmanade i sin körning. Publiken vill ju ha ett spännande race. De vill ju se kamperna hjul mot hjul i en hög fart. De vill ju inte ha ett lopp där bilarna kör som ett pärlband. Där man vet efter första kurvan vem som ska vinna. Så att båda vill väl egentligen ha spännande racing, men den ska också erbjuda en liten känsla, tror jag, både för förarna och de som tittar på att wow!
Men för mig som lekman, så är en stadsbana som Monacos Grand Prix, alltså det känns ju inte som att det är så lätt att köra om där. Blir det inte ospännande då? Eller går det att köra om på Monaco?
Det går att köra om, absolut gör det. Men där kan man ju säga, man ska titta på något race kanske, så är det väl kanske inte Monaco. För där är ju ofta kvalet mer spännande när man ska köra den snabbaste tiden på ett varv än vad själva racet är.
För då vinner du kvalet så får du pole position och då har du liksom chans att bevaka fältet.
Lite så. Om man då inte gör något strategiskt misstag och går in i depå vid fel tillfälle eller det börjar regna eller något sånt där, det kan ju också hända. Det är ju mer kanske spännande att titta på banor ibland där du har helt olika väderförhållanden. Sånt kan ju vara rätt spännande faktiskt. Där det kanske är så att det regnar en hel fredag regnar. Och sen så regnar det under träning 3. Men sen är det uppehåll men kallt under kvalet. Och sen på söndagen så är det plötsligt 29 grader varmt och strålande sol. Då har de ju inte hunnit köra in sig någonting. Då har de inga känsla för hur håller däcken, för det där är en jätteviktig sak. Däcken är nästintill avgörande hur din bil och du som förare kan hantera däcken. Och det kan vara väldigt skillnad på hur en bil fungerar när det är varmt ute eller när det är kallt ute, beroende på, för de har ett fönster så att säga, mellan vissa grader för fungerar däcken bäst, annars slits de för mycket. Eller du har ingen fart i dem.
Det låter ju som en vetenskap inom vetenskapen. Men det finns ju då olika hårdhet på däcken. Och sen finns det ju speciella regndäck också. Som man får sätta på när det regnar ner helt
enkelt. Man får ha regndäck när det regnar mycket. Och sen kan man ha någonting som heter intermediates när det regnar lite grann. Och sen finns det torrdäck då. Som man måste byta under loppet. Man får inte köra med samma däck. På 70-talet kunde man väl köra med samma däck i flera race. Men det kan man inte idag. Då kunde man också köra med olika däck fram på bilen och bak på bilen. Men det kan man inte heller göra längre.
Och det är det som kallas för slicks. Som är liksom då helt egentligen blanka däck. Det är liksom ingen räffling alls i dem i princip.
De är blanka. Så kan man se efteråt. När man tittar på det någon gång så kan man se däcken. Och se hur de faktiskt har bubblor och blåser på sig. Hur, när det har blivit riktigt, riktigt varmt så går de där däcken nästan sönder. Det luktar lite också. Det luktar lite bränt.
Men de här med liksom, när man går in i depå för att byta däck eller tanka och sådär, det känns ju som ett rävspel det där, och det är också en sport i sig. Man ser de här otroligt snabba däckbytena som det kan bara ta ett par tre sekunder ibland. Det är ju helt otroligt.
2 sekunder, 4 däck, fixar du det när du ska sätta på sommardäcken?
Vet du vad, jag åker till ett däckhotell som löser åt mig. 2 sekunder är nog lite att ta i. Vi har ju haft några framgångsrika svenskar i Formel 1 och den största av dem i alla är väl tveklöst Ronnie Peterson. Kan du berätta om hans karriär?
Alltså Ronnie Peterson, från Närke och Örebro blev ju väldigt, väldigt duktig på att köra bil genom den svenska vintern och snö- och iskörning. Det kan man faktiskt, om man tittar på YouTube exempelvis, eller man ser, det finns ju dokumentärer om honom också, när man ser gamla bilder så kan man liksom se hur han sladdar i kurvorna på ett sätt som ingen annan förare gjorde. Det var ju otroligt synonymt med honom och hans körstil. Och han var ju en otroligt ödmjuk kille. Alltså en fin, schysst, hjärtlig, svensk kille. Son till liksom en bagare eller konditor. Och han hade sin grund egentligen i, han var bilmekaniker från början. Och började som så många andra tillsammans med sin pappa liksom, och jobba med tävlingsbilar och go-kart och så vidare. Och han körde, på den tiden fanns det ju andra sätt att ta sig upp till Formel 1 i förhållande till hur man gör idag. Men han började inte köra go-kart förrän han var 18 i förhållande till dagens F1-förare som började när de släppte blöjan i stort sett. Och sen gick han då vidare liksom via Formel 3 och sen till slut så 1970 debuterade han i Formel 1. Och under 70-talet så var det väldigt många förare som körde i flera serier. Det gör man ju inte idag. Idag så kör man Formel 1. Men på den tiden så var det ju Mario Andretti till exempel som vid ett tillfälle var teamkollega med Ronnie Peterson. Han körde ju både i IndyCar eller amerikansk formelvis racing och Formel 1 innan han bestämde sig för att det var Formel 1 han skulle satsa på. Och då vann han den VM-titeln och sen fortsatte han i IndyCar.
Men Ronnie Peterson var ju under 70-talet, han var ju och slickade på mässatiteln flera gånger, kom tvåa och vann ju ganska många GP. Men sen var det den här ödesdigra säsongen då, där han då var stallkamrat i Lotus med Mario Andretti. Jag minns det där svagt att jag tror att det var någon slags stallorder att Andretti var första föraren, att det kändes som att hela Sverige var lite mer eller mindre frustrerat över att Ronnie hade den rollen som andra förare. Man kände att han hade mer i sig på något sätt.
Ja, men så var det väl. Ronnie Peterson hade ju också skrivit ett kontrakt. Han skulle ju faktiskt lämna Lotus efter den här säsongen för att han var andra förare hos Lotus. Och det fanns ju, det är klart att det fanns besked som gjorde att det är tydligt för att Andretti skulle ha en förtur. Men jag har ju pratat med Mario Andretti om just de här sakerna. Och själv så hävdar han ju med bestämdhet att han och Ronnie var väldigt, väldigt goda vänner. Och är ju fortfarande oerhört bestört över att Ronnie Peterson faktiskt omkom i samband med en racingolycka. Och har själv inte varit i Sverige efter det. Men Ronnie Petterssons karriär är ju egentligen en sån här sagobok, men med ett otroligt tragiskt slut.
Ja, men vad är det? Är det Monza, va?
Ja.
Ja. Vad är det som händer där? Är det 78, va?
Det är 1978. Pettersson kraschar sin Lotus under träningen redan i Italiens GP. Så han fick kvala med en fjolårsbil, en slags reservbil. Enligt Andretti då så var väl inte den ordentligt tillfixad. Så han kom ju inte så högt upp i fältet som han kanske hade gjort annars. Det är väldigt, finns väldigt många diskussioner kring egentligen vad som hände. Det finns också de som hävdar att han inte fick använda Mario Andrettis reservbil för att Colin Chapman i Lotus var förbannad för att han inte ville fortsätta i teamet. Han ville att han skulle byta från Lotus till McLaren säsongen efter. Och det finns väldigt många olika teser om detta, men jag vill inte säga att det var så eller så eftersom man inte kan få det bekräftat av någon eftersom Ronnie inte finns längre. Men han var alltså inblandad i en startolycka. Han startade mitt i fältet, det börjar brinna. Man tror ju i det här läget att han ska klara sig. Mario Andretti har ju berättat för mig att han gick dit och kollade och tänkte att ja, han bryter benet, han kommer väl halta en stund. Det har ju andra ögonvittnen också sagt till mig liksom, att det här löser vi. Men det sker, han opereras på sjukhuset och det blir komplikationer helt enkelt som gör att han, om jag har förstått det hela rätt, så är det en lungembolism, alltså någon form av propp i lungan som gör att han avlider.
Ja, men det, sen är det ju svår inte bara i Formel 1-världen utan också i Sverige. Du som svensk när du kommer till F1 idag, märker du liksom att minns folk Ronnie Peterson? Eller
Alltså Marcus Eriksson har ju ofta kört med en hjälm. Marcus Eriksson är från Kumla, inte långt från Örebro. Han har ju ofta kört med en Ronny Pettersson inspirerad hjälm. Han har till och med haft hans hjälmväska vid något tillfälle. Men Ronny Pettersson är fortfarande oerhört respekterad och förknippas med Sverige när det gäller Formel 1. Det kommer dröja väldigt, väldigt lång tid innan F1 glömmer namnet Ronny Pettersson, om de någonsin kommer att göra det, för han var unik som förare.
Ja, men vi är många som minns de här svarta Lotus-bilarna med cigarettreklam och märket John Player Special, som Andretti och Ronny körde den här säsongen. Men framtiden då? Jag vet att det finns en ung svensk som heter Dino Beganovic som finns i Ferraris akademi. Kan du berätta liksom om hans chanser att komma till F1 och om det finns några andra löften?
Ja, men det var ju det här nålsögat vi pratade om. Man har ju kanske en liten större möjlighet om man är i en akademi, för de lotsar ju fram, det är inte så många i den där akademin, det är max 10 förare liksom, och man testas varje år om man får fortsätta ha sin plats där eller inte. Och han kör ju i år då i någonting som heter Formel 3, och det är väl det första trappsteget egentligen mot Formel 2, och sen efter det är det Formel 1. Så han fostras ju och utbildas av Ferrari för att kunna ta den där vägen framåt och uppåt. Men det gör ju inte att det är någon garanti för att han kommer att köra Formel 1. För som jag sa, i år är det inte en enda ny förare. Inte en enda debutant.
Man får hoppas att det är någon förare som sprutar pepparspray på en taxichaufför så att han får chansen.
Ja, precis. Men just nu så tror jag att han ligger lite för långt ner i den. Så hans målsättning är väl kanske någonstans runt 2026. Men vi ska ju också komma ihåg att det finns en ytterligare serie, om man går vidare från Formel 1, så finns ju den amerikanska IndyCar. Där har vi faktiskt 4 svenska förare i år. Om vi då räknar Tom Blomqvist, som är son till rallylegenden Stig Blomqvist, men tävlar för Storbritannien, men han är svensk medborgare. Sen är det Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist och Linus Lundqvist från Tyresö. Så där är det alltså 4 svenskar i kanske världens näst största racingserie. Och den är ju inte riktigt lika penningstinn, och där finns det ett stipendiesystem som man kan kliva framåt mer. Så att jag skulle vilja säga att vi har ingen svensk i Formel 1. Jag vet inte om vi någonsin kommer att få det. Vi hoppas ju att Dino klarar av det, men det finns inga garantier. Men det finns fortfarande väldigt, väldigt många bra svenska racerförare inom den yppersta världseliten.
Men vi håller tummarna för Dino, och sen så kollar vi på IndyCar helt enkelt. Sporten har ju infört ett kostnadstak för varje stall för att jämna ut villkoren, och dessutom så diskuteras i miljöaspekterna. Jag vet att du skriver i din bok om någon slags tanke om en hybridbil med blandad el- och bensindrift. Hur tror du att framtiden kommer se ut kring allt det här?
Det är en jättesvår fråga, men jag vet ju att F1 har som målsättning att vara klimatneutrala till 2030. Och idag så är det ju inte motorerna som släpper ut mest, utan det är ju logistiken och resorna runt jorden som står för den största delen av utsläppet. Målsättningen är ju att det bränsle som ska användas från och med 2026 ska vara helt fossilfritt. Så att det finns ju en tanke, och däremot så har jag svårt att tänka mig att kanske enbart el kommer nog inte att funka på Formel 1. Därför att det finns redan ett sånt mästerskap som heter Formel E, som är helt klimatneutralt. Men F1 måste ju hitta sin väg att ta sig framåt och bli betydligt mer klimatsmarta. Och de har påbörjat jobbet, men det stora problemet, eller den stora utmaningen för dem kanske jag hellre ska säga, det handlar ju om att de ska kunna resa och vara ett mästerskap på minst fem världsdelar utan att släppa ut någon form av koldioxid.
Jag poppar popcorn och kollar på när de ska lösa den här klimatneutraliteten helt enkelt.
Du får nog poppa många popcorn, tror jag.
Kan du avslutningsvis då försöka beskriva vad det är som fascinerar så med sporten? Alltså, vad är sportens USP, om du ska försöka måla upp bilden av det?
Sporten för mig är det otroliga teamarbetet som pågår. De fantastiska historierna som finns. Det hjärta och den själ som finns i en idrott som har levt i 75 år, som samtidigt är så innovativ och framtidssynt. Där det finns så mycket själ och hjärta och såna otroliga historier att berätta. För det är historierna som förtrollar. Teknik kommer och går, men det är människorna runt omkring, både på banan och vid sidan av banan, och den här känslan av det nästintill ouppnåeliga som gör att det är så oerhört intressant. Här finns allt i en mix. Historia, framtid, nutid, klimatfrågor, politik, idrott, pengar, kamp, jul mot jul i 300 km i timmen.
You had me somewhere in the middle, helt enkelt. Men jag kan ju tipsa om den där serien på Netflix, Drive to Survive. Den är ju, går i flera säsonger, men där man får följa in med in bakom kulisserna. Det är väldigt, väldigt bra, tycker jag.
Ja, men har man inte sett den så ska man absolut se den, för det är en väldigt bra sätt att kliva in i Formel 1, tycker jag. Sen finns det ju, den är väl kanske lite mer tillrättalagd och något mer Top Gun än vad den är en dokumentär. Men den i kombination med, ja men hos där jag normalt sett jobbar på Aftonbladet till exempel, så har jag en F1-blogg där folk är så inne varenda dag och diskuterar nutid, framtid, dåtid, historia, och har någon slags F1-hjärta där alla kan vara med. Och det finns ju poddar och så vidare, så man kan dra kombinationen av den idrott som pågår, det som har varit, in i ett eget diskussionsforum. Så att de på F1-bloggen är fantastiska.
Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är också lite fascinerande just att det finns ju så här riktiga så här Ferrari, eller riktiga Ferrari-heads, alltså folk som så här följer Ferrari och liksom, oavsett vilka förare. Men är det också så vanligt att man kanske har sin favoritförare, att man inte liksom är stallbunden? Så här, hur ser fanskap ut?
Det är väldigt olika. Det finns ju de, Ferrari har ju fans över hela världen, överallt, hela tiden. Men sen finns det ju också de som är otroliga Verstappen-fan eller Lewis Hamilton-fan, definitivt.
Den här podden heter ju Allt velat veta. Har du något ämne utanför din expertis som du är nyfiken på, som du tänker att det här kunde ju bli ett bra avsnitt?
Ja, det har jag faktiskt. Jag skulle vilja veta lite mer om Sveriges roll under andra världskriget faktiskt.
Jättebra ämne. Strålande. Det skrivs ju flera böcker om det där, så det tror jag vi kan skaka fram någon expert på.
Säkerligen.
Briljant. Och precis, en tid i historien då Formel 1 inte hade sett dagens ljus ännu.
Definitivt inte.
Nej. Anna Andersson, tack snälla för att jag fick prata Formel 1 med dig.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, vi hann som vanligt bara skrapa på ytan, men nu vet du förhoppningsvis lite mer om F1-cirkusen. Mycket mer kan du läsa i Annas bok som kommer ut i dagarna. Cirkus Formel 1 heter den, mycket läsvärd. Vi som gör den här, förhoppningsvis lite fartfyllda podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.